Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu är den igång. Min och Anton Magnussons stand-up-turné. Uppvigling och förledande av ungdom. Skynda och köpa biljetter. Vi har redan sålt slut 8 föreställningar så man måste vara snabb. Vi kommer till 28 svenska orter så kolla in den turnén. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Gillar du den här podden? Eller min sitcom, eller musik, eller tecknade serier, eller något annat som jag gör. Och spontant känner att det här vill jag supporta. Så att Simon kan fortsätta pumpa ut underhållning. Då kan du pumpa in pengar på patreon.com/arkivsamtal. Bli avsnittsdonator. Eller bara swisha valfri summa till 0760-724728. Jag blir både glad och tacksam när folk stöttar min verksamhet. Ni kan också följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Andreasson.
Det stämmer.
Du har varit gäst i den här podden förr och vi brukar prata om tecknade serier.
Det stämmer, det har vi gjort varje gång. Vi har väl pratat om Shazam, om serietidningen Python och om svensk seriehistoria ungefär. Fär fram till slutet på 70-talet.
Vi har påbörjat en serie inom Arkivsamtal som då ska behandla svensk seriehistoria.
Ja.
Så vi släppte del 1 för 10 veckor sedan. Och nu är det då blivit dags för del 2.
Ja, vi får se hur långt vi kommer idag. Min tanke är att vi ska koncentrera oss på 80-talet och det är lite mer, om man säger, alternativa 80-talet eller vuxenserier som man sa på den tiden.
Mm. Och det är lite där också jag började som serieläsare skulle man kunna säga. För jag är född 78
ja.
Och började läsa serier rätt tidigt. Men ja, jag tror jag kan ha fått Bamse läst för mig när jag var 2 år gammal, men det minns jag inte.
Nej.
Men 80-talet är min liksom, introduktion till serievärlden.
Ja.
Men någonting vi inte ska glömma idag, det är det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Förra gången du var med så hade vi så mycket att säga om svensk seriehistoria att vi glömde bort väldrycken.
Ja, du sa att det har hänt några enstaka gånger till, men det kan inte vara vanligt.
Nej, det är inte vanligt. Men när jag gör ju en lågbudget sitcom som heter Mina problem.
Ja.
Och då så var det en scen där vi spelar in, jag och Färska prinsen som man kallar, spelar in ett avsnitt av Arkivsamtal. Och då var det någon YouTube-kommentar som tyckte det var orealistiskt att vi inte hade några glas på bordet.
Ah.
Så att det alltid är väl drycken i när vi avslutar då i scenen avslutas Arkivsamtal. Men då skrev jag som svar på YouTube-kommentaren att den har glömt bort vid några tillfällen. Så det är ändå realistiskt.
Ja, det stämmer. Det är ovanligt men inte omöjligt.
Men här kommer alternativen då i alla fall. Moncara vitt vin. Det finns sherry, det finns Fanta Zero, det finns hostmedicin, kodinhaltig hostmedicin från Finland av märket Svarta Skägget. Heinz tomatketchup, Malibu, kokoslikör, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nysägare, vatten.
Oj, det var en hel del ganska udda inslag. Jag tror att jag tar ett glas vitt vin. Det lät som det mest normala, tycker jag.
Mm, då tar jag också ett glas vitt vin. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Vi tog varsitt glas vitt vin och nu ska vi sätta tänderna i svensk seriehistoria med avstamp i 80-talet.
Ja, och jag tänkte börja bara med lite förhistoria. Eller jag kan väl säga vad som är min utgångspunkt här, och det är då året 1979 när det händer tre eller möjligen fyra, ja, i det här sammanhanget betydelsefulla saker. Och det är tre tidningar som startar då. Det är Svenska Serier, som var det stora förlagets Semix tidning med nya svenska serier. Det är tidningen Galago, där väl du har medverkat, fast långt senare.
Ja, mycket.
Den drogs igång 79. Jag tror inte att första numret kom förrän 80. Och sen så är det en tredje serietidning, också helsvensk, som hette Mammut. Och med den har jag för mig att det också var så att de drog igång den 79, men att det första numret kom 80.
Så det var Svenska Serier, Galago och Mammut?
Ja.
Var de tre? För ja, de Svenska Serier och Galago har jag rätt bra koll på, men vilka låg bakom Mammut?
Det var en förening som hette Fria Serier, och man kan väl säga av det här kommer ju då från tre olika håll, att det var ju verkligen någonting som låg i luften då, att det fanns helt enkelt en massa människor runt om i Sverige som hade börjat teckna serier, och på något sätt så måste det här komma ut. Och Mammut och föreningen Fria Serier, de var ju då lite äldre kan man säga än de andra. Det var egentligen lite grann som musikrörelsen, alltså det var proggare, folk som hade gått konstfack. Alltså de som jag minns var med och startade den var en tecknare som hette Johan Höjer, som sen, han har fortsatt att teckna serier länge. Han hade en serie i Dagens Nyheter som hette Svenne Gurka i många år. Han var också ansvarig för först serietecknarskolan i Hofors och sen den här serieprogrammet som fanns på högskolan i Gävle ganska länge.
Var det han som hade det här tv-programmet om tecknade serier också?
Nej, det tror jag inte.
För det fanns något gammalt tv-program.
Tänker du på det som det här UR-programmet?
Ja.
Där var faktiskt jag med lite grann.
Men vad hette det?
Det hette Puff, lär dig teckna serier. Och det var primärt en kille som hette Esbjörn Jolsäter som jag fortfarande jobbar tillsammans med. Mm. Han är lärare i bild och bildberättande på kulturskolan och har gjort... Han har liksom alltid jobbat med att ha kurser och workshops för serier och sådär. Och jag gjorde någonting också, det är ett gammalt intresse för mig, så jag hade ett kort inslag i varje UR-program om just seriernas historia.
Mm. Så du har hållit på med det sedan 80-talet?
Ja, det kan man säga. Alltså det var, för mig har det liksom alltid varit så att om jag blir intresserad av någonting så vill jag liksom alltid gå tillbaka till rötterna. Så att jag är intresserad av jazzmusik så börjar jag lyssna från... Ja, slutet på 20-talet och framåt. Och, är inte du lite grann likadan med stand-up och sånt där?
Jo, det är liksom, jag. Jag blir också rätt intresserad av historia. Nu läser jag till exempel en bok om gangsterrappens historia. Liksom.
Ja.
Så, jag är likadan på det sättet.
Ja.
Men Mammut, jag har inte läst Mammut, men jag kommer ihåg serietecknaren Gunnar Krantz. Han var väl en av liksom, de... figurerna som dök upp rätt mycket under 80-talet.
Ja, i allra högsta grad. Mm. Alltså för mig så dök han upp till och med lite tidigare än så, därför att...
På 70-talet?
Ja, det här... Nu måste jag tänka här.
Jag skulle bara säga för han gjorde en serie där liksom där det var vagt förtäckta namn på olika grejer, och då minns jag att han pratade om en tidning som heter Bison, tror jag.
Ah, ja, men det
då,
måste ju
då
vara
är det
Mammut.
Nog Mammut. Ja. Det handlar om hans liksom svårigheter i seriebranschen i tidigare år.
Ja.
Och då pratade han om att han, jag tror han blev refuserad från Bison eller hur det var.
Det kan man mycket väl tänka sig. När jag kom i kontakt med Gunnar första gången, det minns jag faktiskt väldigt väl. Och det var min bror Lars och jag och några kompisar i Jönköping hade börjat ge ut ett fanzin som hette Banzai. Jag tog med det allra första numret. Det ligger någonstans i högen
här.
Ja,
jag kollade på det innan och det var på 70-talet.
Ja, det kom. Min gissning är, när jag tittar på omslaget så ser jag att omslaget är gjort av en kille som heter Peter Blad. Han var klasskompis till mig på gymnasiet. Och då står det att det är tecknat 78. Min gissning är att vi förmodligen inte fick ut tidningen förrän 79.
Mm.
Men Gunnar, han läste Banzai. Han bodde i...
Var det ett av de första svenska seriefanzinerna?
Alltså det var tidigt i den vågen av fanzins kan man säga. Mm. För det fanns en tidig våg.
Vi kanske ska säga att fanzins är då... amatörserietidningar,
ja,
egenutgivna tidningar, ofta liksom gjorda på en kopiator eller liknande där man bara viker ett A4 och häftar.
Ja, precis. Väldigt enkelt utförande. Så att det fanns de tidigaste svenska fanzin som jag läst var en har jag med mig, ligger någonstans i högerna som heter Urhunden. Det nummer som jag hade är från 74. Och det
som
har jag säkert...
namnet på ett seriepris som vi nämnde i förra avsnittet och en av de första svenska serierna.
Ja, det stämmer. Otecknaren O.A. Oskar Andersson. Sen hund.
Ja, jag kollade ju upp det. Du hade ju, jag hade ju överdrivit hans spexiga självmord.
Ja, jag hade en känsla av det, men jag vill ju inte liksom...
man vill inte kolla en bra historia. Eller man slits emellan underhållning och fakta där.
Exakt,
Men det var inte lika många sätt han valde att ta sitt liv på som jag trodde samtidigt.
Nej, alltså hur var det? Han öppnade väl... skar sig väl i pulsådorna på handleden också. Var det, sköt han sig också?
Eller? Jag tror det var de två.
Det var de två, ja.
Jag hade lagt till, svept en flaska gift och hängde sig.
Ja, okej. Okay, men du är ju komiker. Det är tillåtet. men hur som helst så hade i alla fall Gunnar som han måste ha flyttat hemifrån väldigt tidigt. För att det här är ju då 78-79 och då är jag 18 eller 19. Och Gunnar är väl gissningsvis 16 eller 17 då. Men han... bodde i alla fall inte hemma hos sina föräldrar då minns. Det tyckte jag var lite
fränt. Nej, men jag har
fränt.
Läst hans självbiografiska serie. Han var ju en pionjär inom den svenska självbiografiska serien.
Ja, det stämmer.
Och där så berättade han om att han flyttade hemifrån när han var 15.
Det kan mycket väl stämma. Och det här måste varit ganska kort efter det. För det som jag minns är att han cyklade från Kristianstad till Jönköping efter att ha läst vår tidning Banzai. För att han ville träffa oss. Och inledde något samarbete, vilket vi också gjorde. Så att i de kommande numren av Banzai så var han i allra högsta grad med i redaktionen. Och en sak, det är en sån här helt oförglömlig grej med Gunnar. Att han är en otroligt viljestark person. Att när han har liksom bestämt sig för någonting, då ger han sig inte. Och en sak som jag kommer ihåg att han berättade om den här cykelturen. Då, att det var ju det är ganska långt att cykla från Kristianstad till Jönköping. Och det tog på krafterna. Och jag menar, flyttar man hemifrån när man är 15 eller 16, man har inte mycket pengar att röra sig. Så hade han någonstans på vägen stannat för att köpa mat och så åt han och så började han cykla. Också han har ju den här energin, så han cyklade liksom väldigt energiskt och för fort efter att ha ätit, så han blev kraftigt illamående. Men då bestämde han sig, jag tänkte, men herregud, jag har inte råd att spy, jag har inte råd att köpa mat en gång till, så att han bara spydde och fortsatte cykla. Jag tycker att det säger rätt mycket om Gunnar.
Vi har hört den här historien förmodligen från honom eller från hans tecknade serier, men att han berättade att han hade skickat in serier till er, men då inte blivit publicerad i ett fanzin. Men när han väl cyklade och liksom fick ett personligt möte med då efter det så började ni publicera honom.
Ja, men alltså det här blev...
så det var ju väldigt viljestarkt för att publicera i ett fanzin.
Nej, men alltså jag minns fortfarande hur imponerad jag blev av det här. Men alltså om någon, så att säga... är man beredd att göra den satsningen för att bli publicerad, då publicerar man.
Ja. Nej, men det är många som i den här podden till exempel så ibland används uttrycket och det kommer från en självbiografisk serie av Gunnar Krantz som han läste in på, han släppte typ en DVD, nej en CDR som liksom var på något konstprojekt där han hade läst in sina serier.
Ja.
Och då var det en serie om när han var ung då och hade fått en jacka en skinnjacka och så var det någon i hans, på hans skola som tyckte det såg ut som att det var en fitta på ryggen.
Okay,
ja. Och då läste han in det och sa, fan Gunnar, du kan ju knulla när du vill, bara ta av jackan och... Och då, ja, då blev det ett internskämt i seriebranschen.
Okay.
Eller i fanzinbranschen i alla fall.
Ja, ja.
Och det har hängt med sen dess. Det kan vi ju ge honom cred för så, ja, många år senare.
Jo. Nej, men alltså, vi blev hur som helst ett gäng då runt vårt fanzin. Och Gunnar gav ju ut många andra fanzin också. Men...
Du, din brorsa Gunnar Krantz, ja, just var det fler vi... runt det gänget?
Det var, alltså, vi var ju de centrala då. Det var ju vi... Alltså, vi hamnade så småningom allihopa i...
Har det blivit 80-tal nu?
Alltså nu tar vi lite stickspår här, men det är okej. Så nu fortsätter jag på den här tråden. Och om jag minns rätt så var det så att jag var den av oss som först hamnade i Stockholm. Och jag blev då medlem i redaktionen av Seriefrämjandets tidning Bild och Bubbla. Och de andra två...
Hette den där redan då?
Ja, det gjorde den. Den hade bytt namn från Tudd till Bild och Bubbla.
Ja, Fudd, eller hur det ska uttas.
Ja, jag har alltid sagt Tudd, men det är väl, det är en amerikansk ljudeffekt, så det är väl Fudd eller något sånt där. Men, och det här var ju så att säga, alltså vi satt ju då och vi skrev artiklar om serier och vi satt naturligtvis och pratade.
Flyttade du till Stockholm för att börja jobba med tecknade serier?
Nej, inte riktigt. Jag flyttade faktiskt till Stockholm för att göra vapenfri tjänst. Jag blev placerad i Stockholm på alltså SIDA, den här myndigheten som håller på med bistånd. Och så jag fick någon sorts kontorstjänst. Så det var så jag hamnade i Stockholm.
Vad var det nu du sa att ni kom från, du och din brorsa?
Jönköping.
Jönköping, okej. Okay.
Ja.
Det hörs inte mycket på dialekten idag.
Nej, alltså vi är ju också uppväxta de, så att säga, första delen i Stockholm. Vi flyttade, båda våra föräldrar jobbade på Lantbruksstyrelsen som flyttades från Stockholm till Jönköping 76 eller 77. Så att jag bodde egentligen bara i Jönköping precis de åren som jag gick på gymnasiet.
Okej.
Men hur som helst, att då... Vi hade väl någon tanke, för att vi visste ju då att det fanns ju en massa liksom spännande utländska serier. Alltså det fanns amerikansk underground, det hände en massa grejer i Frankrike. Och vi hade väl någon tanke då att om vi skrev artiklar om det här så skulle de stora serieförlagen bli intresserade och börja ge ut det här. Och sen förstod vi ju ganska snart att det skulle ju inte hända.
Och de stora serieförlagen då, de gav ut mer mainstream-serier.
Ja,
vad var det för serietidningar som fanns då?
Alltså det fanns ju väldigt många serietidningar. Alltså jag tror att vi kom in lite grann på det här i det förra avsnittet.
Ja, det var nog där vi avslutade lite och pratade om. Ja, men det var ju
att någonstans där 80-81 är det som försäljningen av serietidningar i Sverige peakar. Mm. Så att det finns en väldigt stor publik som läser serier och det kommer ju ut massor av serietidningar. Men det är ändå, alltså serietidningarna vänder sig ändå framför allt till barn eller yngre tonåringar kan man säga. Och där sätter man någon sorts gräns, att man tänker att äldre människor än så... Det är inte så många som skulle köpa en serietidning, att det är mödan värt att ge ut en tidning åt dem. Och ja, den mest driftiga av oss då, det var Horst Schröder. Han började då först ge ut album på ett förlag som heter Medusa. Jag har med ett tidigt Medusa-album någonstans här i högen. Det allra första han gav ut, det var en serie som han själv skrev manus till och som jag faktiskt började teckna, men inte kunde avsluta. Då kom Micke Gran in och tecknade klart det.
Och sen gav den ut, hette?
Det hette Grön natt.
Jag har läst det. Jag lånade det på biblioteket när jag var liten, minns
ja,
jag.
Ja, det var ett sånt här album som fanns på väldigt många bibliotek.
Och det handlar om bland annat demonstrationer och sånt. Det skildrar väl någon slags
FNL-rörelse? Ja, det handlar om
FNL-rörelse.
Ja, alltså Horst var ju också gammal proggare. Så det här handlar om almstriden i Stockholm som var någon gång i tidigt 70-tal. Alltså att man skulle hugga ner almarna för om du bygger en tunnelbanestation eller vad det var. Och då ockuperade folk Kungsträdgården. De hängde upp almar. Horst var inte med själv. Däremot så tror jag att det finns ju en tecknare som heter Kerold Klang som just har varit det. Med i alla alternativsammanhang i Stockholm. Ja. Sen jag känd historia.
Får han dyker upp fortfarande på serievents och sånt i Stockholm. Och han är något av en övervintrad hippie.
Ja, och min gissning är att jag skulle bli förvånad om inte Kerold fanns i en hängmatta.
Han var väl med och i Galago väldigt tidigt.
Ja, det stämmer. Det, vi är på väg tillbaka dit. Och sen det albumet jag hade med, det var... För att, alltså Horst, han hade ju liksom alla möjliga idéer om han ville göra. Så att han gav ut dels... det här svenska albumet och hans egen serie. Sen ett album som du nämnde precis innan vi började prata. Det var ett album med amerikansk underground som man kunde läsa från två håll. Som hette Brustna serier eller Serielustar beroende.
Så var det med sät allting?
Ja, precis.
Han hade en idé då att för i USA så liksom comics stavades med C.
Ja.
Men när det började komma underground-serier så var det vissa som stavade med X på slutet.
Just det.
Alltså comics.
Ja.
För att skilja på då liksom underground-serier med vanliga serier. Och då hade Horst Schröder en idé om att man på svenska då skulle skilja på serier och serier.
Ja.
Att man stavade med Z, då var det underground eller för vuxna.
Just det.
Och så han hade ju det i sina tidiga, alltså brustna serier och serielustar. Ja. Och sen kom elektriska serier.
Just det. Ja. Och den här tanken då med brustna serier och serielustar var att han tyckte att, vilket han väl hade rätt i, att det fanns liksom två sidor av underground-serierna. Så att brustna serier, det är då serier om ångest och serielustar, det är serier om sex. Och så liksom möttes de här på mitten någonstans. Mm. Och sen var det då det tredje albumet som jag hade med. Och det är helt enkelt ett album med tidiga feministiska serier från Frankrike.
Mm.
Huvudsakligen
från... Också någonting... från Medusa förlag då?
Ja, också från det här, de här tre albumen kom, om jag minns rätt, samtidigt.
Mm, och det var tidigt 80-tal eller?
Ja, det är tidigt 80-tal. Men nu ska jag då bara hoppa tillbaka till de här grejerna som hände samtidigt. Vi kom ju in då på Galago där Kerold Klang var en av dem som var med och startade.
Du och din brorsa och Gunnar Krantz?
Nej, där var inte vi med. Utan nu...
Här, nu i den här diskussionen, jag bara fick en bild att ni kom in på Galago-redaktionen.
Nej, det gjorde vi... Lasse blev publicerad i Galago ganska tidigt faktiskt.
Din bror då?
Ja. Jag har faktiskt bara haft en enda serie i Galago, det var 1990.
Okej.
Men det var i alla fall, det var ju en stor grej när Galago startade. Och det var då som sagt Kerold Klang, Rolf Claesson, Joakim Pirjonen och en tecknare som heter Olle Berg.
Mm.
Och det som jag minns då som läsare av tidiga Galago, att det man var så att säga imponerad av, det var ju framförallt då Joakim Pirjonen och Olle Berg.
Ja. Joakim Pirjonen, han senare tyckte han stack ut som liksom en otroligt skicklig tecknare. Men när jag sett liksom de första grejerna i efterhand som han var med i Galago, då var det inte så jättestor skillnad på honom och de andra tecknarna.
Alltså när man läste det på den tiden så tyckte man ju att det var det.
Okay.
Att han på något sätt låg på någon egen nivå.
Men det är liksom, för er som inte är jätteinsatta i serier, så är liksom Joakim Pirjonen har ju blivit, alltså så här, i många kretsar liksom känd som en av de bästa, kanske liksom den främsta svenska serieskaparen genom tiderna.
Ja.
Liksom, i alla fall i den här konstnärliga genren.
Ja, det stämmer. Och alltså, det var väl i princip han som etablerade det som en genre, kan man säga. Alltså, det var i och för sig då flera som kom samtidigt. Olle Berg var fantastiskt bra också. Han har inte haft samma envishet, för att Pirjonen är ju...
Och han är son till Rit-Ola som vi kanske nämnde. Eller nämnde vi Rit-Ola i förra avsnittet?
Det hoppas jag att vi gjorde, för Rit-Ola med Biffen och bananen var ju en väldigt framstående svensk serietecknare.
Vilket år var Biffen och bananen?
Alltså det är ju... Jag undrar om den kan ha börjat redan på 40-talet.
Okay.
Rit-Ola var ju, hade en väldigt, väldigt lång karriär. Mm. Och den kom, om jag ska gissa att den kom 40-, 50- och 60-talet. Mm. Alltså den höll igång länge.
Men det är ju intressant seriestora då att hans son sen är med och startar Galago, som också är en väldigt inflytelserik tidskrift.
Ja, sannoliken. Och det var en grej till som jag tänkte... ta från 79, och det var att Horst, han hade ju den, för att man ville ju på något sätt då klargöra att de här serierna som så att säga uttryckligen vände sig till en vuxen publik, att det var liksom någonting annat än de vanliga serierna. Och det var ju dels då helt enkelt för att folk inte skulle bli förbannade. För det var ofta var det så att föräldrar köpte serier till sina barn och sådär. Och då att de skulle liksom inte köpa någonting då som de blev upprörda över. Men sen så ville ju också då de eller vi som tecknade serier liksom markera att nu liksom gör vi något nytt. Och det är lite grann så är det en sanning med modifikation, för att äldre svenska serier vände sig ju, en sån som Ova, han gjorde ju serier för vuxna, och alltså det som gick i gamla skämtpressen och sådär. Och serier i veckotidningarna, det var ju liksom lika mycket, vände sig kanske framförallt till vuxna men också till barn. Utan det var ju egentligen när serietidningarna började komma som man så att säga verkligen siktade in sig på en publik av barn och yngre tonåringar. Och alltså vi som tecknade serier då i slutet på 70 och början på 80-talet, vi hade ju vuxit upp med den här inställningen att serier var för barn. Att då var det liksom viktigt på något sätt att markera att nu gör vi något annat. Och Horst hade ju då, han hade det här med sätat, alltså jag är som, ja, comics i underground-serier, då är serier med sätat. Och förlaget Carlsen som gav ut mycket serier, de skrev helt enkelt i en liten banderoll uppe i hörnet på albumet, serier för vuxna. Och det där tog Horst sen över när han startade Epix. Så att Epix hade också alltid en liten logotyp uppe i vänstra hörnet där det stod serier för vuxna.
Mm. Jag undrar om det är fortfarande någonting som serier dras med, att liksom det anses vara för barn. För det var ju så liksom när jag började läsa serier, så var det då var det mycket snack om serier inte bara för barn, att det blev nästan lite uttjatat. Men ja, frågan är om det fortfarande hänger kvar.
Alltså jag är lite osäker. Alltså min känsla är ju att det är mindre så än nu. Men alltså lite grann så är det så att man har en känsla av att man alltid får börja om från noll när det kommer någonting nytt. Men alltså jag minns egentligen två händelser som när saker och ting ändå förändras ganska kraftigt. Och det första är då när Pirinens första album, Välkommen till sandlådan, kommer ut.
När kom den ut?
83.
83, okej. Okay.
Och då, det blev ju recenserat på tidningarnas kultursidor på samma sätt som om det hade varit en film eller en roman. Alltså folk fattade faktiskt att nu har det liksom hänt någonting. Och det hade inte hänt förut. Och sen den andra stora grejen som jag tror påverkade hur folk ser på serier som berättarform, det var när Art Spiegelmans serie Maus kom ut. Och den har jag, om jag minns rätt, så kom den 86 i Sverige. Och det var ju också en sån där serie som alla på något sätt förstod med en gång. Att, men det här är ju liksom verkligen fullt på samma nivå.
Som han intervjuar sin pappa som har överlevt förintelsen.
Ja, precis.
Jo, men jag tycker fortfarande man hör ibland, alltså så här, även om folk kanske fattar att serier inte är för barn, så står det ibland så här i recensioner eller artiklar om serier så här, att nu för tiden är serier någonting som det skrivs om på kultursidorna.
Ja.
Det kan det vara i nya reportage, men då ska man ju komma ihåg att det hade gjorts i snart 40 år.
Ja.
I Sverige. Så det, men folk verkar tro att det är något som har hänt för senare tid.
Ja, liksom. Jo, så är det. Sen kan man ju säga att det har blivit vanligare på senare tid. För att när...
Kommer ju mer också. Alltså serier för vuxna.
Ja, i bokform så kanske det är så. För att saken är den att det kom faktiskt väldigt mycket på 80-talet. Och alltså en viktig förutsättning för det är dels, jag kom in här på förlaget Carlsen då som myntade det här begreppet serier för vuxna. Och de hade ju under en period, under ungefär en 10-årsperiod, att de började ge ut Tintin i Sverige. Jag tror att det var 1968, och på 70-talet gav de ut mycket serier från Frankrike och Belgien. Men det var ju då inte serietidningar, utan det gav de ut som album. De såldes ju dels i kiosker som vanliga serietidningar, men de såldes också i bokhandeln. Så att serier fick ett fotfäste i bokhandeln, och det blev liksom inte en slit och slängrej på samma grej. Att ett serietidningsnummer, det fanns ju ute några veckor i kioskerna, och sen så var det bara borta om man inte liksom sparade dem själv. Medan Tintin-albumen, de hölls ju i tryck hela tiden och fanns i bokhandeln. Och de började också köpas in på bibliotek. Och sen kom det en hel del andra serier från Frankrike. Att Asterix och Lucky Luke var väl de viktigaste. Och det gjorde också att folk började se på serier på ett nytt sätt. Och i och med att serier då blev en del av bokbranschen så blev de också en del av det statliga litteraturstödet.
Mm.
Att 1975 så skapade man en liten del av stödet till barn- och ungdomsböcker tilldelade serier. Och sen så märkte man ju då att de så att säga, nya svenska serietecknarna, de som man faktiskt ville uppmuntra, de var ju inte så intresserade av att göra serier för barn och ungdom då. Så att då bröts det här seriestödet ut. Det blev ett självständigt seriestöd 80 eller 81. Och jag tror att de hade fortfarande någon skrivning om att det skulle vara för ungdomar. Men då var det någon i den här gruppen som kom på att man med ungdom menade den ålder där man fortfarande kunde vara med i ett politiskt ungdomsförbund. Och det tror jag är upp till 25 eller någonting. Och då kom de liksom undan det här. Det har Pirinen själv sagt att utan det här statliga seriestödet så hade hans album säkert aldrig kommit ut. Alltså hur liksom bra och omtalad han än var, så det var inget kommersiellt förlag som ville satsa på det här 1983.
Men blev Välkommen till Sandlådan en försäljningssuccé?
Nej, det blev det inte. Utan Välkommen till Sandlådan var fortfarande så här lite en kultgrej. Att jag minns att just Horst Schröder och Göran Ribo och jag, vi intervjuade Pirinen i Bild och Bubbla där vi fortfarande jobbade då 83. Och då, jag tror inte att den så. Den fick liksom recensioner och så, men det var nog i de flesta människors ögon en sån här jättemärklig avantgarde-grej om de ens hade hört talas om det. Utan Pirinens så att säga, stora genombrott, det kom ju 2 år senare, 85, med Sockerkonny.
Mm.
Och det blev en sån här riktig kioskvältare. Den fortsatte sälja i många, många år efteråt.
Ja, nu idag är det nog inte jättemånga unga som känner till Sockerkonny, men det, när, liksom, med mina föräldrar som inte är så jätteintresserade, serieintresserade, de vet ju vem Sockerkonny är.
Ja.
Liksom, och det blev mer en vardags hit. Liksom. Eller hushållsnamn,
ja,
kan man
stämmer,
säga.
Det stämmer. Alltså, på något sätt så har det ju varit så att ungefär vart tionde år så kommer det, för att de flesta svenska serietecknare verkar ju liksom ändå på något sätt i marginalerna, alltså av tidningsbranschen eller av bokbranschen. Men på något så är det liksom ofta just en person som lyckas liksom göra något stort genombrott. Och den första då var Pirinen och Sockerkonny.
Ja, om sen, vi inte pratar om Adamsson.
Ja, ja, precis. Exakt. Men, men nu är vi så att säga inne på det här om man säger alternativ eller vuxen eller vad man ska kalla det. Och sen efter Pirinen, det är väl kanske 5 år senare, att nästa liksom stora grej, det blev då Charlie Christensens Arne Anka, som var också, som i många år var en sån där serie som liksom alla kände till.
Ja, det var mycket t-shirts.
Och ja, och väldigt många hade läst. Och sen nästa efterhand är väl då Kellermans Rocky. Och idag så är det väl Liv Strömqvist, om man så att säga ska prata med någon bara liksom vanlig vuxen människa om serier, så gissar jag att hon är den som de så att säga flesta säger vanliga människor känner till eller har någon sorts relation
det
till.
Ja, det kanske är så. Nina Hemmingsson är ju ganska
stor. Ja, rätt välkänd också skulle jag tro.
Men Liv Strömqvist är nog ännu mer känd. Hon har ju blivit känd för poddar och tv och sånt också.
Ja, det stämmer. Hon är en sån, ja, en person också som väcker uppmärksamhet.
Mm.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Alltså en annan sak med, för att serierna är ju trots allt, det finns ju då, och nu tar jag återigen om de här alternativ- eller vuxenserierna, för att de så att säga vanliga kommersiella serierna, de var ju jättestora på 70- och början 80-talet.
Och vilka var det som var störst då? Fantomen, Kalanka, Bamse?
Ja, Fantomen, Kalanka, Bamse hade nog börjat bli stor då. X9 var en stor tidning.
Agent X9, ja. Det var Modest to Blaze, var väl en av de populära serierna i den.
Ja. Men det var väl rimligtvis de upplagemässigt största tidningarna. Så sen så var ju... Jag frilansade ju åt alla möjliga serieförlag. Då, alltså på den tiden så var det ju så att när... Om en serietidning då sålde så lite som 25 000, då var det liksom risk för nedläggning.
Ja, men så var det lite när jag började, när vi började jobba ihop på Egmont serieförlaget runt millennieskiftet någon gång. Då kom jag ihåg att 20 000, jag jobbade med Ernie då, den tidningen, och den sålde runt 20 000 då. Och det tyckte de var lite krisigt. Mm. Att det var inte jättebra siffror.
Nej. Nej, det var en...
Det var så här, vi måste försöka göra någonting för att få upp upplagan. Liksom.
Ja.
Men jag tänkte, Horst Schröder har vi kanske inte presenterat jättemycket vem
Nej.
Det var.
Nej, för att jag var precis på väg till det här. Att just när man liksom verkar så här lite grann i marginalen, så blir ju just enskilda personer väldigt viktiga. Och då har jag tre personer som jag liksom tänkte, som på något sätt liksom, jag står för det här liksom nya på 80-talet. Och det är då Horst Schröder, Rolf Claesson som vi redan har nämnt, och sen Dagens Nyheters serieredaktör Nisse Larsson, som spelade en jättestor roll för svenska serier på 80-talet också. Helt enkelt genom att han publicerade alla de här nya svenska tecknarna på Dagens Nyheters seriesida.
Ja, de hade en gästserie där.
Ja, precis. Där, så att ska man liksom titta på var verkligen varenda svensk serietecknare har publicerat, så ska man gå dels till CMX svenska serier ungefär från 79 till 81.
Det var en serietidning som var liksom mycket klassiskt serietidningsformat som distribuerades bland Kalanka och Bamse i samma format.
Ja, det stämmer.
Men som innehöll mycket liksom... men det var nog en del amatörserier. Det var ju inte proffsserietecknare.
Nej,
som...
det var det inte. Utan det var... jag tror att jag var nog ganska representativ. Att min serie som var med 1980, om jag minns rätt, den tecknade jag när jag gick på gymnasiet. Och det var nog ganska...
Vad hette den?
Den hette Flygkapningen. Jag har med den.
Mm. Ja, den gick i svenska serier då?
Ja.
Gjorde du någonsin DNs gästserie?
Ja, det gjorde jag, fast långt senare.
Mm.
Så här såg min serie i svenska serier ut.
Ja, det ser ju coolt ut. Vilka serietecknare var du inspirerad av när du gör det? För det ser ju ganska underground.
Ja, jag var framförallt inspirerad av Freak Brothers och Gilbert Shelton.
Och han var innan Robert Crumb?
Ja, det kan man väl säga. Han var nog, de är ju rätt samtida. Men han var kanske...
ser ganska, alltså för ett otränat öga så skulle man nog säga att de har lite liknande tecknarstil.
Ja, det stämmer. Alltså för väldigt många människor så var ju Freak Brothers den första underground-serien man läste. Därför att det var nog den som var lättast att komma in i. Om man så att säga kom från... vanliga serier, att den handlade i och för sig om hippies, så det var ju väldigt mycket droger och sådär, men
Cheech and Chong, om ni känner till dem, är ju väldigt inspirerade av Freak Brothers.
Det var den sortens humor, men det var verkligen alltså uppbyggt med gags och sådär. För att Crumb då, som var den andra stora underground-tecknaren, alltså han var ändå, alltså mitt första intryck, det är något väldigt lockande med honom, att det är ett sånt liksom sug i hans
Robert
teckningar.
Trump,
ja, men samtidigt så han tar ju upp, vad ska man säga, jobbigare grejer. Alltså det är mycket mer liksom ångest, och det kan vara mycket konstigare saker än i Freak Brothers. Så att för väldigt många människor som upptäckte amerikanska underground-serier så började man med att läsa Freak Brothers och sen blev det Crumb och sen gick man kanske vidare till liksom, ja. Liksom
men du var mer inspirerad av Freak Brothers än Crumb?
Ja, det var jag. Det var Crumb. Alltså jag läste ju Crumb och jag har översatt mycket Crumb, men alltså man kan inte, eller jag kan liksom inte vara Crumb.
Jag tror där skiljer vi oss, alltså det här, när det börjar bli riktigt så här smutsigt på något sätt. Jag kommer ihåg att du sa att du var inte jätteförtjust i Ivan Brunetti heller.
Nej, det stämmer.
Robert Crumb och Brunetti är ju några av mina hjältar. Liksom.
Ja, alltså Crumb är ju en hjälte för mig också. Jag har läst oerhört mycket Crumb. Men jag skulle så att säga inte... Jag skulle nog inte kunna ha honom som... Jag kan liksom inte tänka att jag ska vara som Crumb.
Han är väldigt självutlämnande.
Han är oerhört självutlämnande.
Han liksom, och han kanske också fokuserar på de mest förbjudna tankarna han själv har.
Ja, liksom. Det stämmer. Och han måste ju ha... Alltså någon sorts brist på fel. För att de flesta människor har ju någon sorts filter liksom, mellan det som är inne i huvudet och det som kommer ut på pappret. Och Crumb tror jag inte kan... Och alltså det här, det tror jag inte, kanske inte ens har med vilja att göra, utan det är liksom mer en förmåga. För liksom de flesta av oss så går... Alltså det, jag vet inte hur det är för dig, men... Det man, när man börjar på en serie så man ser ju liksom någonting inne i huvudet och sen det som kommer på pappret det blir så att säga mer eller mindre likt det. Men gissningen att med Crumb att han nästan exakt lyckas få ner på pappret det som pågår inne i huvudet och det tror jag är en väldigt ovanlig förmåga.
Ja, det är intressant.
Ja.
Ja, var vi någonstans? Det har varit sidospår med lite amerikanska förebild. Jo, det var din att du blev publicerad i svenska serier.
Ja, just det. Och det var jag ju som sagt, det var jag ju verkligen inte ensam om. Utan här har, alltså under många, många år så var det ju så att alltså fortfarande långt in på 90-talet så hade i stort sett alla verksamma svenska serietecknare fått sin första serie publicerad i svenska serier.
De recenserar också fanzine i svenska serier, för den fanns på 90-talet. Jag skickade in mitt första fanzine Dagens Nyheter dit, som jag gjorde med mina kompisar, Kalle Törn och Viktor Arve framförallt. Och då så blev den recenserad i ett sent nummer av svenska serier. Och så de publicerar ju någon teckning som jag hade varit med och gjort på omslaget. Ja. Så jag har i viss mån blivit publicerad i svenska serier.
Och det här ska vi då säga, det är en andra vända av svenska serier. För att den första fanns 79-81. Sen låg den ner i ett antal år. Sen så kom den tillbaka. Och det här måste väl ha varit, kan vi vara någonstans runt 86-87 kanske?
Och det gavs ut av Semic som ändå var ett mainstream-serieförlag.
Ja, det stämmer. Och på Semic så var det väl så att de hade väl så att säga ett antal olika skäl till att ge ut tidningen. Att dels så var det ju så att alltså deras serietidning var ju då fortfarande oerhört vinstgivande. Alltså Semic Press var säkert alltså kanske till och med Sveriges mest lönsamma, ekonomiskt lönsamma förlag i slutet på 70- och början på 80-talet. Och så de behövde ju hela tiden nya tecknare till sina serier. Så att en tanke som de hade var helt säkert att hitta folk som kunde fortsätta med deras etablerade serier.
De ville hitta tecknare till Fantomen och 91.
Ja, och det lyckades de ju också med. De hittade till exempel Hans Lindahl som tecknade Fantomen i många år sedan via svenska serier. Och Christer Pettersson som sen tecknade 91 och som har fortsatt, han har fortfarande en egen serietidning som heter Ut i vår hage, han kom fram via svenska serier. Men sen så var det ju också så att det fanns ju på Semic folk som helt enkelt var seriefans själva. Alltså det var inte många, de flesta tror jag så var det liksom bara ett vanligt jobb. Men det fanns framförallt två personer. Det var Fantomens redaktör Ulf Granberg och tidningen Knasens redaktör som hette Alf Tordsjö som verkligen gillade serier själva. Och för dem så var det nog så att säga lite ett självändamål också. Att de ville ge ut nya svenska serier och fick chansen på det här sättet.
Mm. Jag tänkte på den när du nämnde innan Nisse Larsson, att han var på DN.
Ja, precis.
Som gjorde den här, för att när man så, alltså om man läste DNs seriesida så var det, det var ju de här ganska traditionella mainstream strip-serierna.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vilka de var, men du kanske kan säga
alltså,
några exempel.
Ernie var ju en stor grej för DNs seriesida. Ja. Att han plockade upp den när den var precis ny. Och, den blev...
och det var på 80-talet, eller?
Ja, det, nu är vi på mitten på 80-talet.
Men jag kommer ihåg att den gästserien du nämnde, där kunde det vara rätt udda grejer. Jag blev rätt, alltså, både road och lite förvånad när de publicerade en serie av Olle Berg där.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad den hette, det kommer du säkert. Men det var liksom en strip som var ungefär så här. En man ser en skylt där står parkering förbjuden. Och så tänker han, men jag har ju ingen bil. Och så börjar han dunka huvudet i väggen. Jag har ju ingen bil. Och så liksom blöder det från pannan. Och sen är strippen slut.
Ja.
Och det tyckte jag var så här, det här är sjukt. Men ja. Det är roligt. Att,
ja.
Och det var liksom den sortens avantgarde, absurdistisk. Eller eventuellt bara trams.
Ja.
Jag vet inte, men jag tyckte det var ju liksom det öppna, kändes som att öppna en ny del av hjärnan. Man
läser,
att serier kan se ut sådär också.
Ja.
Och det publicerades i liksom Sveriges då största dagstidning.
Ja, precis. Och det var ju så att säga verkligen Nisse Larssons insats för att...
Vad hette den sen? Kommer du ihåg Olle
Bergs? Om jag minns rätt så hette den Knut. Det var i alla fall Olle Bergs gästserie. Mm. Och alltså, Olle Berg var ju verkligen... Jag vet inte riktigt varför han inte hållit ut lika länge som Pirinen, för att jag tyckte att i början så var de han var nog lika bra, eller nästan lika bra i alla fall. Han var en fantastiskt bra serietecknare, Olle Berg. Men som sagt, det här var ju då Nisse Larssons stora insats, för att både Horst Schröder och Rolf Claesson, det var ju ändå folk som höll på så att säga rätt så mycket i marginalen och tog fram de här. Och alltså för Rolf så var det han tog ju framförallt fram svenska serier, och Horst gav framförallt ut översatta serier. Sen hade han ju då även svenskt, att Gunnar Kranz som vi pratade om tidigare gjorde serier i Pox. Jag tecknade en serie i Epix ett tag.
Och det var då Horst Schröder.
Horst Schröder, just det.
Om jag kan rekommendera podden Snedtänkt, de har gjort eller Kalle Lind som håller den podden, han har gjort intervjuer både med Horst Schröder och Rolf Claesson.
Ja, det stämmer. Att vill man fördjupa sig i dem, så jag vill, om någon tycker att det här låter intressant, så ska ni absolut söka upp de här två avsnitten av Snedtänkt. Men som sagt, att grejen med Nisse Larsson, det var att han såg liksom att här händer det något intressant, och skapade helt enkelt åt sig själv det här utrymmet på Dagens Nyheters seriesida. Alltså att bland de här liksom helt vanliga serierna så körde han dels då de här svenska avantgarde-grejerna, men även då, alltså mitt favoritämne, seriernas historia. Att han var ju också väldigt intresserad av hur liksom hade allting börjat.
Mm.
Så att där hade jag som i många år ett ganska stadigt jobb att presentera och översätta klassiska, framförallt amerikanska serier. Så att jag översatte Crazy Cat.
De publicerar alltså Crazy Cat under en period då, en gästserie.
Ja, och jag tog med ett gammalt nummer av Dagens Nyheter. Det ligger någonstans här i högen där. Jag fick helt enkelt alltså en hel sida i. Alltså Dagens Nyheter på den tiden var ju då dubbelt så stor som den är idag.
Är den här?
Nej, det är, vänta, den ligger någon annanstans. Men ja, folk som lyssnar, de ser den ju ändå.
Nej,
inte.
Men alltså, en hel sida.
Ja, en hel sida i DN med dels då en seriesida i ganska stort format, plus att det gick ju in en ganska lång artikel som presenterade Winston McKays Little Nemo. Det här är ju då alltså en serie från 1905 som fick det här utrymmet.
Jag har en samling av den i bokhyllan.
Ja.
Det är fantastiskt. Alltså den var väldigt tidig, men också en av de mest liksom avancerade tecknade serierna som har gjorts någonsin.
Ja.
Det är väldigt detaljerat och uppfinningsrikt tecknad.
Jo, alltså det är ju en av de roliga sakerna med att just liksom gå tillbaka till rötterna med saker. Att det händer ju När någonting är precis nytt så är det ju ofta en väldigt, väldigt kreativ period.
Mm. Men just det på Chris Ware, som jag gillar väldigt mycket, han pratar om det också, den perioden av tecknade serier när innan då serierna började bli inspirerade av film.
Mm.
Att när de är inspirerade av film, när de blir inspirerade av film som de kanske är mer idag, då blir det mer en ett berättande där man liksom ruta för ruta, det blir liksom en mer tydlig sekvens. Men på den tiden innan de blev inspirerade av film, då var det liksom hela sidor i tidningar, de jobbade med typografi och liksom sidlayout på ett annat sätt än att bara liksom presentera sen hände det, sen hände det, sen hände det.
Ja.
Och det var ju Winsor McCay var en av dem som gjorde den här typen av sidlayout och som är ganska intressanta, som inte liksom är ett tydligt ruta-ruta-ruta narrativ.
Och sen ska man ju säga att Winsor McCay, han, alltså det var ju en sån här oerhört kreativ person. Han var ju pionjär faktiskt även på film. Alltså han är en väldigt tidig animatör.
Ja, det var det är väldigt intressant. Han var ju väldigt skicklig på båda grejerna.
Ja.
Han gjorde någon slags... Han uppträdde på liksom teatrar med...
Ja, det stämmer.
Han gjorde någon Gertrude the Dinosaur eller någonting som var då en dinosaurie som han hade animerat.
Ja.
Och så stod han själv och liksom interagerade med när han tecknade dinosaurien. Och folk hade aldrig sett animation innan.
Nej.
De trodde det var någon att det var magi eller att han jobbade med någon form av snören och rörde någonting. Det var liksom, folk kunde omöjligt fatta att han ritat alla de här bilderna.
Nej.
Liksom, eller... Och
det är ju en sorts trolleri att se teckningar som rör sig, och även den här grejen att se människor och teckningar som agerar tillsammans. Att jag var på Cinemateket där, alltså filmhuset på Gärdet i, det var väl i fredags eller lördags förra veckan, och såg om den här, har du sett den här Who Framed Roger Rabbit?
Jag såg den på bio när jag var liten, men jag har inte sett den sedan dess.
För det är en sån där film, den har ju också den här magin.
Vem satte dit Roger Rabbit?
Exakt, ja. Och, alltså och den här är ju då gjord före den, det är ju ingen digital teknik alls, utan allting är handtecknat. Och det är alltså teckningar och mänskliga skådespelare som liksom samverkar på ett sätt som är, alltså det var fortfarande för mig som fan, det här är ju som trolleri.
Ja. Nej, men det är intressant att vissa som är liksom först eller tidiga på ett område ibland är nästan oöverträffade.
Ja.
Winsor McCay skulle liksom, jag får lite Leonardo da Vinci-känsla av honom, eftersom han var liksom så genialisk på olika områden.
Jo.
Så ett universalgeni eller vad man kallar det.
Jo, verkligen. Och tar man just de här avantgarde-serierna, alltså någonting som Joakim Pirinen var väldigt, väldigt inspirerad av, så är det George Harrymans Crazy Cat, som också är en väldigt tid. Han började också på 1910-talet. Och det, ja, som för dig eller för mig då, när man så att säga såg de här underground-serierna, eller om det var någon... Ja, en Pirinen eller Olle Berg-serie som man liksom ser för första gången. Oj, kan serier vara det här? Så det gjorde George Harriman redan så här, 1918.
Och det var i någon slags mainstream-format.
Ja, det var det. Sen hade han också ett lite speciellt... Han hade nästan som en mecenat, kan man säga. Att han blev en person... Det fanns en tidningskund på den tiden som hette William Randolph Hearst som... som var liksom den tidens stora tidningsägare, och han blev helt enkelt enormt personligt förtjust i Crazy Cat, och för den gick ju ett väldigt litet antal tidningar, den gick ju så att säga över huvudet på nästan alla vanliga serieläsare, men han bara fortsatte publicera den. Det är jag som äger det här, jag kan göra vad jag vill.
Men hade inte George Harriman delvis ett afroamerikanskt ursprung?
Ja, det hade han. Det har man ju så att säga förstått nu. Att, alltså han har ju ett väldigt, väldigt avancerat språk som... När jag upptäckte Crazy Cat, det var väl sent 70-tal gissningsvis. Då såg jag det som något slags liksom rent så här avantgarde. Att det var de här otroligt liksom... märkliga geometriska formerna i bakgrunden och liksom ett otroligt liksom märkligt poetiskt språk. Och sen, ja, nu så finns det ju liksom, folk har forskat i allting och det finns biografier om de kända serietecknarna, och då visade det sig ju att de här otroligt surrealistiska landskapen, han bodde på ett ställe i, det är Utah eller Arizona, det heter Monument Valley i alla fall, som har de här jättemärkliga klippformationerna.
Alltså det blev lite kubistiskt.
Ja, han överdrev ju naturligtvis. Men också det här språket var ganska mycket att han var från New Orleans. Han har så samma bakgrund som de tidiga jazzmusikerna. Så att jag tror att i hans födelsecertifikat som någon har grävt upp, så tror jag att det står färgad. Att om man är kreol så tror jag att man har franskt ursprung. Så att jag antar att hans föräldrar eller förfäder kom från franska Västindien. Men då fanns också det här, alltså New Orleans är ju en hamnstad där det kommer liksom intryck från hela världen. Att, alltså när liksom jazzen växer fram, det är en liksom otrolig blandning av alla möjliga intryck från, liksom, från Afrika, från liksom, tyska blåsorkestrar och liksom allting bara smält samman. Och lite grann så var det med det här språket också som Harriman plockade upp. Men han var en väldigt ljushyad kreol, så att han kunde hela sitt liv passera som vit. Han hade egentligen bara ett enda drag som utmärkte honom som svart eller färgad. Det var att han hade det här krulliga håret, så att på grund av det så bar han alltid hatt. Så det finns alltså inga, tittar man på gamla fotografier så har, och när han sitter på tidningsredaktion så har han alltid hatt på sig.
För att det var inte så accepterat att vara icke-vit där.
Nej, alltså New Orleans var väl så där hyfsat tillåtande, men det har ju aldrig varit liksom, speciellt inte på den tiden. Alltså det var en enorm fördel att inte bli betraktad som svart. Och han fick ju också, för att han såg ju, alltså nu är det ju verkligen, jag menar, USA, det var ett invandrarland, alltså folk kom från överallt, så att han, jag vet inte om det var han själv som hittade på det, om det var hans kollega, men han kallades för The Greek ibland, just för att han såg lite konstig ut, så här, han är nog grek.
Ja, men det är som i Sverige man säger turk om så här, ganska många invandrargrupper.
Ja,
men jag sa att det kommit en ganska ny tjock biografi om George Harriman.
Ja, det stämmer.
Har du hunnit läsa den?
Nej, jag har inte läst den. Den jag har läst var en som kom på 80-talet. Som var dels en samling med mycket serier och en lång biografisk artikel. Och jag har ju tänkt skaffa den här biografin, men har inte hunnit än.
Nej, men många av de här amerikanska underground-serieskaparna, eller nu är det inte underground, men alternativ-serieskaparna som jag beundrar, de är väldigt inspirerade av George Harrimans Crazy Cat, Peanuts då, alltså Snobben. Mm,
ja. Mad.
Ja, absolut.
Ja.
Men
just de här tidiga serierna, för Robert Crumb så var ju de oerhört viktiga.
Alltså han var ju också ganska inspirerad av Disney och Mad.
Absolut. Crumb.
Mad var ju också en sak som startade på 80-talet, det kanske i Sverige.
Nej.
Det var 60-talet.
Den började 1960 med. Ja. Men hängde med en bit in.
Den
på,
pratade vi inte om så mycket förra avsnittet. Va?
Nej, inte så jättemycket. Men alltså, Mad är ju också en. Alltså, så är det inte bara för amerikanska alternativ eller underground-tecknare, utan även, min gissning är att åtminstone för, alltså oss som tecknade på 80-talet, så tror jag att alla hade vuxit upp med att läsa Mad. Jag kan inte tänka mig att det egentligen fanns några undantag där. För att om man så att säga tittar på det fanns liksom några olika urskiljbara grupper då som gav ut eller gjorde serier. Och då kom vi ju liksom från lite olika håll. Att, alltså vi som då hamnade hos Horst på Epix, alltså som jag, Gunnar Kranz och min bror Lars och jag. Alltså vi var ju då det som David Liljemark brukar kalla fandom. Alltså vi var ju så att säga seriefans som hade liksom börjat sitta hemma och göra egna serietidningar. Medan så att säga Galago, de kom ju så att säga lite från ett annat håll, att de kom liksom mer från någon sorts avantgarde konst.
Mycket konstfack.
Ja, mycket konstfack.
Och, vilket du sa, Mammut också.
Ja, exakt. Fast om man ser en äldre konstfackgeneration.
Så de var för, de var liksom generationen över Galago och
ja,
Mammut.
Ja, precis. Mm. Så att Mammut är väl mer någon sorts liksom traditionella proggare, medan Galago är liksom mer anarkistiskt på något sätt.
Okej. Okay,
Och sen en sån tecknare som Pirinen hade ju på något sätt en fot i båda lägren, för han var ju också väldigt, väldigt inläst på seriehistoria.
Mm.
Jag tror att han har sagt någon gång att hans så att säga omedelbara inspirationskällor var dels Crazy Cat och sen en utställning av Øyvind Fahlström på Moderna museet.
Som är avantgardistisk konstnär då.
Ja.
Men han, Øyvind Fahlström var väldigt serieinspirerad också, även om han inte tecknade serier själv.
Nej.
Vad jag vet.
Ja. Men han använde... ibland så kopierade han in serier i sina egna verk.
Och han räknas också... han som dadaist eller vad?
Nej, alltså nu är jag inte lika bra på konsthistoria som på seriehistoria. Om jag skulle ge min nu så att säga killgissar jag här, men om jag bara ska dra till, jag skulle gissa att han räknas till den riktning som på den tiden kallas för konkretism. Men någon som konsthistoriskt intresserad som lyssnar på det här får gärna mejla och rätta mig om jag har fel. Men alltså dadaisterna förknippar jag så att säga med en tidigare period. Alltså med
Fluxus.
Ja, alltså där är du lite grann i samma Fluxus typ, alltså Yoko Ono kom ju på något sätt. Det var en internationell rörelse, Fluxus. Och Øyvind Fahlström var ju också, han propagerade också för seriet. Jag tror att han var väl en av de första i Sverige just som framhöll. Jag tror att han har sagt någon gång att en av USAs, det här sa han någon gång i slutet på 60-talet, att en av USAs främsta nutida konstnärer, och det här menar jag på fullt allvar, är Robert Crumb.
Det sa Øyvind
Fahlström någon gång väldigt tidigt.
Men Roy Lichtenstein var också väldigt serieinspirerad, men var han före Øyvind Fahlström? Eller kom han senare?
Min gissning är att de är rätt samtida. Alltså jag förknippar ju Roy Lichtenstein.
Är det så han uttalar sitt namn?
Ja, jag har fått... jag var redaktör för en bok som hette Bildningsakuten som Norstedt skrev ut för några år sedan. Och då fick jag lära mig av författaren till boken. För jag har alltid sagt Lichtenstein, men tydligen så ska man säga Lichtenstein.
Det låter ju logiskt.
Ja. Men... här är vi ju, alltså ska jag titta på hur de här serierutorna ser ut, så det ser ju ut som det är 60-tals serierutor tycker jag. Det är ju framförallt
alltså Lichtensteins de flesta har ju sett antingen hans konst eller liksom bilder som är inspirerade av hans konst. Det är liksom väldigt stora rasterpunkter.
Ja.
Och ofta kanske en snygg tjej som gråter eller någonting, och så är det en pratbubbla eller en tankebubbla eller någonting.
Ja.
Och så använde sig som liksom tavlor, som popkonst. Han var ju liksom en av popkonstens stora namn.
Ja, det stämmer. Och alltså hans grej var att han letade så att säga upp, för det har ju liksom alltid funnits folk som liksom vill lyfta fram, alltså serier i sig själva, som att det här är liksom minsann lika bra konst som romaner eller film eller målningar. Det har ju varit min inställning alla år. Roy Lichtenstein, han kom ju från ett lite annat håll, att han letade så att säga, och då letar man ju liksom upp mästerverken, att nu ska vi liksom visa Crazy Cat för folk och sådär. Men Lichtenstein, han letade ju upp de här lite skräpiga genrerna, och så hittade han liksom grafiskt väldigt fräna enskilda rutor. Och han tog då, alltså just de här genrerna som ingen tog riktigt på allvar, alltså romantikserier, alltså gärna just en närbild på en gråtande tjej, eller skräck- eller krigsserier. Alltså det finns ju någon väldigt berömd målning som är en stridspilot som sitter inne i en cockpit och avfyrar en kulspruta. Det här är ifrån någon. Och det här är ju 60-tal, och Øyvind Fahlström, jag förknippar ju honom med 60-talet också, så att de är nog rätt mycket samma andas barn.
Mm. Jo, man skulle ju, vi har ju nämnt många konstgenrer som Øyvind Fahlström skulle kunna räknas till, men popkonst kanske också är en.
Ja.
Alltså han...
Men Warhol och Lichtenstein, var de, vem av dem slog igenom först?
Men här skulle jag också säga ungefär samtidigt. Kanske så är... Nu är jag lite utanför det som jag kan riktigt bra. Men vi är ju på tidigt...
Vi är en bit från svensk serie.
Ja, fast alltså samtidigt inte för att...
Alla de är
alltså de som startade Galago var ju helt säkert inspirerade av... Alltså Pirnen hade ju garanterat sett... Falström var ju så att säga en uttalad referens. Och han var ju säkert... Alltså en sak som jag också vet, eller som jag minns från när vi intervjuade Pirnen 83, att han var också väldigt inspirerad av en svensk abstrakt målare vars namn jag nu har glömt, men som gjorde alltså rent geometriska målningar med just alltså framförallt väldigt liksom spetsiga trianglar. Så om du tittar på omslaget till Välkommen till sandlådan. Nu tänkte jag på fel. Ja, men det finns i alla fall, alltså ofta i Pirinens serie så finns de här trianglarna från den här av mig nu glömde svenske abstrakte målaren. Men alltså här finns ju absolut ett, alltså det var ju en grej med de här alternativ eller vuxenserien att man liksom tog in... intryck från håll där så att säga folk som tecknade Fantomen inte tittade.
Mm. Men det tycker jag var intressant också när man läste på om tecknad filmhistoria och sådär, att de på 50-60-talet började de bli inspirerade av liksom Picasso och kubismen och den typen och började teckna, göra mer åt det hållet.
Ja.
Liksom. Men och det... Fast det, ja, svenska serier, när de började göra det här, nu är vi liksom på 70-80-talet, det är lite senare kanske. Men jag tror nog vi måste börja avrunda rätt snart.
Ja.
Frågan är om vi ska i nästa avsnitt fortsätta på 80-talet. Jag gissar på att du har mer att säga om...
Det går säkert.
Ja, vi kan ju börja på 80-talet i nästa avsnitt också.
Ja, och se vart det slutar.
Ja. för jag ska fundera på grejer som jag, alltså, som vi inte har pratat om. Jag kom ju in då på de här lite mer mainstream-hållet med superhjältar, katten Nisse, min storebror så läste katten Gustav. Och jag läste Marvel framförallt och DC.
Ja.
Och jag köpte begagnade tidningar då med Shazam som vi har just gjort ett helt avsnitt om.
Ja.
Och de kom nu egentligen ut på 70-talet men jag köpte dem på loppisar. Och hela den här kommersiella biten med kanske Teenage Mutant Ninja Turtles. Nu vet jag inte om de började publiceras på 80-talet i Sverige, men
Hela
den här skräpkultursdelen är jag rätt intresserad av också. Det skulle vara kul att prata mer om.
Ja.
Men det kan vi ju spara till nästa veckas avsnitt.
Exakt, alltså nu har vi ju gått väldigt associativt här så vi får väl helt enkelt lyssna igenom avsnittet och sen liksom anteckna vad vi har missat. Så.
Ja, men det är nog det enda bra sättet man kan göra i en podd om man inte vill lägga ner veckors research och förberedelser. Det är väl så... jag lyssnar mycket på liksom poddar och läser intervjuer med Chris Ware, serietecknaren som jag nämnt några gånger. Han började säkert publicera sig själv på 80-90-talet också.
Mm.
Men han är ju liksom... Idag är han väldigt relevant, speciellt i den här alternativa seriesfären. Men han snackar också om att det är så den mänskliga hjärnan fungerar. Den fungerar inte som en linjär berättelse utan den är väldigt associativ. Liksom, mer som en mindmap. Eller som, så att det är väl bra att poddar funkar så också.
Ja.
Mer som den mänskliga hjärnan än som en film eller en bok.
Ja, alltså det är min förhoppning är att det blir mer underhållande att lyssna på ett sånt här samtal än om jag bara skulle suttit och hållit ett föredrag.
Ja, det är nog lite mer levande.
Ja.
Mm. Men då ses vi om 10 veckor igen.
Det ser jag fram emot.
Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.